Jag slog på SVT Play precis innan du skulle komma. Mm. Och då var det ett program som handlade om anal prostatamassage. Okay. En dokumentär om hur skönt det är för killar och för prostatamassage.
Det kände du att du ville dra på?
Nej, jag vet. Ja, men jag tänkte det var 30 minuter långt och det var precis lagom att kolla på. Alltså,
vad ska jag titta på nu i 30 minuter?
Ja, men vad skulle jag titta på?
Ja, men kanske inte analmassage.
Ja, men vad skulle jag titta på? Skulle jag titta på en norsk serie som heter Makten? Skulle jag titta på Love is Blind på svenska? Ja. Har du sett på den eller? Ja, tyckte den var bra?
Tycker att jag har något.
Du tycker att det har något?
Ja, men det är liksom, det är lite som att titta på en bilkrasch typ, att man kan inte låta bli att kolla.
Det är som på mig på Bärvalhallen på lördag. Ingen kommer att kunna låta bli att titta.
Nej, exakt.
Händer det här verkligen? Får jag vara med om det här?
Men du kollade i alla fall på
massage. Och det byggde på att det är så otroligt skönt för killar att få massage i röven.
Ja, det sitter ju en G-punkt där.
Ja, just det. Det var det de hävdade i alla fall. Ja. Och sen var det ett par carbonara-paret, känner du till dem?
Ja, det gör jag.
De är ju liksom taco-parets uppföljare.
Mm, jag vet.
Number two.
Det var så obehagligt, för de som inte vet, de var ju med i GIF i första ögonkastet. Och jag tittade faktiskt inte på den säsongen, men man fick ju se det här klippet överallt. Därför att de pratade om, de var så sugna på varandra och började prata liksom med glitter i ögonen om att han ville smeta in henne i carbonara och typ äta det från hennes kropp eller något sånt där.
Aha.
Och därför så blev de carbonara-paret.
Och det var därför de var intervjuade i det här programmet såklart.
Okay,
det var inte bara dem, utan det var ju Bingo och
hans... Men det hade ju ingenting med analmassage att göra.
Vadå? Nej, men jag tänker att det där med att smeta in matsex, alltså i förlängningen. Mm. För det var väl det handlade om. Att han skulle smeta in med carbonara. Ja. Alltså, jag fattar inte.
Det var liksom, historien spesade inte huruvida det var också i anus.
Nej, det här är en utveckling.
Ja.
De har levlat upp, som det heter.
Ja, okay.
Men när man pratar om matsex, jag kan acceptera och förstå mycket olika kinky grejer när det gäller sex. Mm. Men matsex, fattar jag ingenting. Jag hade en polare som berättade att det är så äckligt, tycker jag. Han brukade ha sylt på sin tjejs bröst.
Ska jag slicka bort det?
Så jävla äckligt.
Så fucking nasty.
Alltså, jag såg ju det där framför. Jag fick ju en vision när han berättade det där med syltet. Så jag är på kräkas när han berättade.
Men också såhär, hur svårt är det att slicka på hennes bröst utan sylt?
Ja.
Måste du ha sylt för att kunna göra det? Eller vad är grejen?
Jag tycker inte mat har någonting med sex. Jag kan köpa att det kan vara bra för stämningen att man äter en supé och dricker lite vin och har lite mysigt liksom. Men därifrån till att smeta in varandra med carbonara.
Nej,
det begriper jag ingenting utav.
Carbonara är också extra äckligt för att det ser ut lite som kräks.
Ja, det gör det faktiskt.
Alltså det är liksom såhär vit sås och så är det skinkbitar eller såhär baconbitar.
Så man kan ta miste för en bröstvårta.
Nej, jag bara tänker att det ser nog väldigt äckligt ut när man är insmetad i det.
Ja, det tror jag det. Men det är också skönt att man har liksom tagit en tugga. Man tror att man har ätit på carbonaran. Så har man ätit på carbonaran. Nåväl, det här tacoparet, de åkte ju iväg på
carbonaraparet.
Carbonaraparet, ja. Inte förväxla med tacoparet. De har en helt annan approach.
Ja.
Verkligen. De har i alla fall åkt iväg på något som hette prostatamassagekurs.
Okay.
Och där fick de sitta och titta på någon horribel tant. Som visade dem hur prostatamassage funkade. Och det var ju väldigt många som var intervjuade om hur skönt det var med prostatamassage. Jag har inte fått någon liksom...
Varför ställer man upp på det där?
Ja, men jag tror det, att man ställer upp på det för att man har inte så mycket... man får inte så mycket andra erbjudanden.
Nej, men herre.
Erkänna att du är lite obekväm när vi pratar om analmassagen.
Ja, jag tycker att det är lite jobbigt.
Det är skitjobbigt.
Ja, men jag tycker inte att det
Varför
känns
tycker nice. Du det är så jobbigt?
Varför tror du?
Ja, för att det är äckligt att
ja,
prata om.
Ja, det är vidrigt.
Ja, men jag tänkte att man pratar rent abstrakt om det. Jag har ju varit hos urologer och då gör ju de det tricket.
Ursäkta.
Ja, men de gör ju inte. Jag var hos en urolog en gång när jag hade någon urinvägsinfektion eller vad det var.
Okej.
Kan det heta prostatit kanske?
Kanske.
Och då gjorde han någonting som han kallade för analmass eller prostatamassage. Nej, men då gnuggade han den där.
Fan.
Nej, men jag vill komma till att det var inte alls skönt.
Nej.
Jag tyckte inte det var det minsta
skönt. Men
jag tänker
att det kanske inte var samma. Det kanske finns liksom en medicinsk version som ska framkalla liksom urin typ och en version som ska vara av pure pleasure.
Nej, men tror du det verkligen?
Jag vet inte.
Nej, jag tror inte att att det är dirtigheten i sig som är liksom lockande att få förlora på med analsex och inte att det är liksom att det är skönt.
Att det finns en G-punkt där.
Att det finns en G-punkt. Nej, jag tror faktiskt inte på det.
Det jag tror jag inte på.
Det. Ja. Där tror vi olika.
Ja, det är vi.
Ja.
Men ja.
Ja, det är Uggla.
Uggla.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Nu är vi tillbaka igen.
Mm.
Efter en omtumlande vecka.
Ja, det får man verkligen säga. Herregud, det har känts lite surrealistiskt tycker jag.
Mm-hmm.
Jag
hade du förväntat dig det?
Jag försökte att inte förvänta mig någonting egentligen. Att jag har försökt att inte tänka på någonting som skulle hända den här veckan eller förra veckan. Att vi skulle ha premiär på vårt program. Att vi skulle vara med Carina Bergfeldt. Det var liksom... Ja, jag har försökt bara lägga det i en liten låda i huvudet och inte öppna den lådan.
Fast du sa ju någon gång i början på förra veckan att... Och vad skönt ska bli när den här veckan.
Ja, därför att jag visste ju att lådan fanns där. Ja. Men jag har hela tiden konsekvent bara försökt att inte tänka på det. Därför att det har ju varit ångestladdat.
Mm.
Och det vet ju de som har hängt med här ett tag liksom, att så här, offentligheten är jag ju inte helt bekväm med. Men det var ju också en oro över hur man skulle uppfattas. Och den pucken känner jag mig ju ganska lugn med nu. Mm. Därför att folk, jag blev helt överväldigad över all positiv respons som vi fick.
Mm. Det var helt otippat, jag var helt oförberedd på det faktiskt.
Ja, jag med. Och nej, men det är ju klart att det är ju helt otroligt att folk är så glada och gillar programmet.
Mm.
Och att de gillade Carina Bergfeldt också.
Det gick ju helt löst. Det var ju helt löst. Jag fattar inte hur det går till.
Ja, men vi kanske kan prata lite om det. Eller ska vi börja med våran premiärkväll?
Våran premiärkväll?
Ja, på torsdagen. Ja,
när vi bjöd in teamet.
Ja, vi hade bjudit in teamet som spelade in programmet. Och... Det var lite skärk. Det var lite drinkar och sådär. Och det var lite, alla var lite oroliga. Därför att vi alla har ju sett programmet. Och
vi har ju sett programmet.
Det var bara en person med
som inte hade sett det. Klart. Jag hade inte sett det klart.
Okej, okay. Men det hade jag.
Ja.
Men en person, en plus en som var med som inte hade sett det.
Ja, just det.
Och plötsligt så, eller först börjar de påa programmet att det ska komma om en timme. Men då sa de ju, och om en timme kommer min far och jag. Och
det var de liksom, helt fel. Mm, de hade helt,
man ju, det här blev inget bra.
Nej, det börjar riktigt dåligt.
Ja. Och precis när det då är dags så tittar någon i familjen på nyhet eller i sin nyhetsapp och hittar någon... någon recension.
Aftonbladets recension.
Ja, det var en, ja. Nej, men det var en kapning.
Ja, en kapning.
Nej, men det var en minikapning. Det var inte herregud, vilket otroligt program.
Jag fick ju ångest. Jag hade svårt att titta på programmet. Jag hade den där jävla textraden i huvudet. Man ska ju aldrig... Det, problemet med den där recensionen, det var att rubriken var rätt bra.
Ja.
Det var en bra och liksom, wow, det här är en bra recension. Mm. Den talade, rubriken sa att det här är någonting riktigt sevärt liksom.
Och så tryckte man och så bara, nej, det fanns ingenting av värde där i.
Man skulle inte ha läst skiten, man skulle bara läsa rubriken så hade man varit hur nöjd som helst.
Men vi läste ju inte den, den blev läst för oss.
Ja.
Och samtidigt som den blev läst så insåg personen i fråga att, maha. Det var inte en toppen recension.
Nej, men jag läste ju den.
Ja.
För att jag gick på rubriken. Jag har ju sagt det förut. Jag läser aldrig recensioner som är dåliga.
Nej, men det var ett clickbait för dig.
Ja, det var precis vad jag gick rakt i fällan.
Det var också riktad, man kan inte gilla Uggla. Det var det som var rubriken. Och du bara, oh, det här vill jag läsa.
Ja, det här kommer vara toppen.
Ja. Men så då...
Och sen bara läste jag och så bara, jävla skittidning. Och så slängde jag den i väggen.
Gud ja. Men då, så att alla blev väldigt stissiga under hela den här sittningen. Därför att det var som att ingen tittade på det. Alla gick runt och pratade om bara så här nonsens saker för att liksom hålla nervositeten i schack på något sätt. Mm. Eller inte tänka på att nu det här programmet håller på, att folk håller på att titta på det här programmet. Men det blev ju bra ändå.
Ja, men alltså... Jag satt ju med och pratade med han som har regisserat.
Ja.
Så att jag, alltså programmet gick ju, men jag kollade ju knappt på det. För att jag, igår så slog jag på programmet, för jag tänkte att jag skulle få en extra stream.
Okej, ni kollar väl två gånger?
Ja, exakt. Jag vill ha en extra stream.
Ja.
Och då bara, åh fan, aha, det här har jag helt missat. Va? Flera moment som jag hade helt liksom...
Asså. Ja. Nej, men så fick inte jag. Men
jag var tvungen att titta en gång till.
Mm, en tredje gång.
Ja, tredje
just det. Gud, vad smart.
Ja, det är som de här fröken Snusk, alltså de som har köpt sig en massa streams på Spotify. Asså.
Det visste inte jag.
Nej, om det är nu de eller deras manager eller sånt där. De har köpt en massa streams. Det är liksom samma grej.
För att man ska hamna uppåt på...
Just det, för att man ska komma högt på listan.
Oj,
då tjänar man ju till och med pengar på det. Ja, de har ju därför de har blivit borttagna från Spotify.
Jaha, det har jag helt missat.
Okay. Ja, men de har i alla fall blivit borttagna från Spotify.
Oj.
För att de har liksom köpt 100 000 streams eller vad det var för någonting. Jag kommer
så
inte ihåg.
Då har de köpt lite som när man köper... reviews på TripAdvisor. Man köper en person som sitter och lyssnar. Är det det man gör då?
Ja.
Det är precis som man gör.
Ja.
Aha. Gud vad manuellt.
Det finns, ja, men jag tror att det finns några där... Om det är nu hacker som gör det eller om det är så att det är någon som har kopplat upp 35 datorer med varandra som bara går
i
24 timmar så får man väl upp 100 000 streams.
Aha.
Liksom.
Shit. Okay.
Så det är absolut... Men det var lite den effekten som jag ville ha genom att
när du kollade tre gånger.
Tre gånger,
ja. Oklart om det gjorde jobbet.
Men vi fick bra streams.
Vi fick väldigt bra tittarsiffror generellt. Mycket högre än vad de hade liksom, satt som mål.
Absolut, det gick jättebra. Och vet du vad min första tanke var när jag fick höra hur många som hade sett det?
Jag vet exakt vad den var.
Ja, okej.
Okay. Tappet kommer bli enormt.
Ja.
Ja. Alltid cyniker.
Just det.
Ja, men det ska man ju också tydligen förvänta sig. Att det ska
absolut.
Liksom tappa.
Ja, just det. Men alltså, bara tillbaks till det där. Jag hade ju tänkt att kröka till där på den här premiärfesten. Mm. Men efter den där recensionen så bara... Jag drack typ en öl.
Aha,
jag gick helt ner i källaren.
Nej, jag blev lite salongs.
Ja, okay.
Jag kände att jag ville dränka mina sorger istället.
Ja, okej. Okay. Ja.
Eller framförallt nervositeten. Men dagen innan så hade vi ju också då spelat in Carina Bergfeldt.
Mm.
Som vi pratade om i förra veckan. Och det hade jag ju enorm ångest för.
Ja, det förstår jag.
Framförallt då efter... den här katastrofala presentationen som jag gjorde där jag höll på och kolla vippen.
Jag fick panikångest.
Ja.
Ja.
Och då tänkte jag ju så här, det här kommer ske. Det här kommer ske när vi spelar in och jag kommer ligga som en blöt fläck på marken och publiken kommer inte fatta någonting och det kommer bara inte bli bra. Eller så kommer jag sitta i stolen och bara få såna där Parkinson-skakningar och alla kommer bara så här, vad bra det blev liksom. Så jag hade liksom sjuk ångest över det där. Så att men sen så kände jag ändå så här, jag vill ändå vara mig själv. Jag vill liksom inte ta någonting för att jag ska dämpa mig. Därför att jag vågar inte det. Tänk om, det kan ju också bli katastrofalt på något sätt.
Det är det man är livrädd för, att ta saker som gör att man blir lugn.
Ja, jag vill inte det.
Som gör att man tappar fokus på något sätt.
Ja, precis. Och eftersom man inte riktigt vet hur man reagerar på sådana där grejer, så kändes det mer obehagligt än att det skulle bli nervös.
Mm.
Så att jag bestämde mig för att skita i sådana grejer. Och istället så tvingade jag dig att ta med en flaska gin.
Ja, en flaska gin.
En liten flaska gin,
ja. Jag hade ju fått en liten flaska.
Mm, 54% är gin.
Men var det inte 43?
Nej.
53, ja. Nej, 53%. Ja,
toppen.
Ja, det var ju typ en 15 centiliter så den där.
Mm.
Men du drack ju inte 15 centiliter.
Nej, herregud.
Du drack 3 centiliter.
Jag vet inte ens om jag drack det.
Nej.
För att när vi sen då kom till studion, till SVT, så kände jag mig ganska lugn. Och jag satte mig i sminket. Och jag är så ovan vid att ha smink på mig också på det viset. TV-smink
du var
liksom.
Du var verkligen spacklad.
Ja, och jag har inte så mycket smink på mig.
Säger man spackel längre?
Nej.
Det fanns en låt som heter Vacker utan spackel.
Mm, jag vet det.
Men det är ju ett kul uttryck. Det är synd att man har lagt ner det roliga uttrycket.
Ja, för man tänker inte att spackel är det som man spacklar liksom fogar med.
Nej, men det är det ju. Egentligen är det. Framförallt sån här foundation. Det är ju bara till för att sudda ut rynkor och sånt.
Och sånt jobbar man ganska mycket med i tv. Så att det var ju också ganska obekväm. Jag kände så här, herregud, hur kommer jag se ut egentligen?
Mm.
Men sen så för jag var ju där lite innan dig. Och sen så kom du. Och så kom de andra gästerna. Och jag kände att nej, men det här känns ganska lugnt ändå. Men så hivade du över den där lilla ginflaskan. Och då kände jag känner mig lugn nu. Men vad som helst kan hända när jag plötsligt sitter i den där soffan. Jag har ingen aning.
Nej.
För så var det ju i min presentation. Jag kände mig kolugn. Och plötsligt så var jag Parkinson.
Det är det som är så jobbigt med nervositet.
Ja.
Att den kan plötsligt bara komma. Jag kan ha gjort en föreställning 100 gånger. Och den 101:a gången, så mitt under föreställningen, så bara kommer nervositeten.
Det är så konstigt.
Det blir svinjobbigt.
Och sabbar för resten av kroppen. Ja. Det är så här, jag är fine med att vara nervös. Om min kropp fungerar som den ska.
Mm.
Men det gjorde den ju inte.
Nej.
Så då så kände jag att för att i alla fall inte då bli sådär i tv-soffan. Så då tar jag en liten hutt.
Mm.
Eller ja, jag blandade upp den då med saft. För det var det som bjöds. Det var antingen gin och kaffe eller gin och saft.
Ja.
Så då fick det bli gin och saft. Och så svepte jag den där. Och kände, ja... Jag känner mig...
Vad var det för saft? Var det Galliano eller var det...
Det var inte Galliano saft.
Vinbärs?
Nej, det var jordgubbsaft, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Det var också så gulligt att det var liksom det som bjöds. Det var att det var sådär en färdigblandad saft där som stod.
Ja, det kanske var mycket barn där, inte vet jag.
Nej, jag såg inte ett enda barn.
Nej, men jag vet inte varför de andra höll saft.
Nej, men sen så då blev det slutligen dags för oss att gå ut i studion.
Mm.
Och då... kände jag mig lugn, och sen så plötsligt så skulle vi stå där och vänta tills de skulle då presentera oss. Och då kände jag, plötsligt, fick jag en liten elektrochock med nervositet.
Fick du?
Ja.
Det märktes inte.
Nej, därför att jag valde bort den direkt. Därför jag bestämde mig för att säga, nej, inte fan ska du kontrollera det här nu.
Nej.
Så att jag stängde dörren direkt och den försvann. Och så körde vi igång. Och det som jag tyckte var så... Det som var så jobbigt med det där var att...
Med vad?
Med hela liksom Carina Bergfeldt-grejen. Ja. Det var att innan då så har man en liten briefing med dem. Att så här, men så här kommer liksom upplägget se ut. Och liksom, vi kommer prata lite om de här grejerna. Lite sånt där ju. Och när vi har den här briefingen så säger de också att så här... När vi... I de här intervjuerna, när andra gäster kommer och sånt där, vi vill väldigt, väldigt gärna att ni bryter in och ställer frågor och pratar med varandra och sånt där. Så att det blir en livlig diskussion och
så
inte där, bara intervju och svar.
Så där Graham Norton-aktigt, för de kör ju mycket sånt, eller han kör ju mycket sånt.
Ja, precis. Och det som är problemet med det är att, och jag tror att jag har pratat om det här tidigare i podden, men jag har ju någon slags... sjukdom som gör att när folk håller tal eller har en presentation, och det är ganska informellt, det är inte om det är ett stort bröllopstal och jag inte känner eller liksom sådär. Men om det är någon som fyller år och vi är typ 30 pers i rummet eller någonting sånt där, då måste jag bryta in och säga saker. Jag måste skicka in lite commentary, du vet. Och bara så här, stelt! Eller jag måste liksom, jag måste flika in med så här kul inslag. Kanske för att jag tycker att det är stelt med folk som håller tal och en publik som är tyst. Så att jag försöker liksom hjälpa talaren att det ska kännas lite mer engagerat. Jag vet inte.
Jag vet inte hur mycket du hjälper talaren när du ropar stelt.
Nej, men det kanske får, då kanske folk skrattar och så kanske det blir lite mindre nervös för den som talar. Alltså, jag tror att det har med det att göra. Men jag har liksom en sån... jag bara måste göra det. Och det är någonting som jag tycker är fruktansvärt. Jag kan inte förhindra det och jag kämpar emot det hela tiden. Så att när de då på Carina Bergfeldt säger... Bryt in! Ställ frågor! Säg saker! Då säger jag att du vet inte vad du ber om här. För det här är min största svaghet.
Släpp lös hunden!
Ja, verkligen. Och... Det var också en så sjukt jobbig balans. Därför att man har det bakom sig i huvudet att de vill att man ska säga lustiga grejer och bryta in och ställa frågor och sånt där. Samtidigt så vill man inte störa den dialogen och det liksom snacket som de håller på med. Man vet inte vart de ska någonstans med det och sånt där. Så att det var hela tiden... Ja, men det var motvilligt men liksom tvunget hela tiden. Att jag måste säga någonting bara för att nu har de dessutom bett mig. Och då kände jag efteråt att... var det någon annan som fick...
En syl i vädret.
En endaste syl i vädret? Eller var det kanske bara jag som pratade?
Ja, jag tyckte att jag flikade in en hel del också faktiskt.
Som tur var så var det mycket sånt som klipptes bort också.
Var det?
Alltså så här, när man flikade in i andra snack och sånt där. Alltså, om svaret eller frågan inte flög så försvann ju sådana saker. För det klipps ju. Men det var liksom en sån enorm ångest jag hade efter hela den inspelningen. Att såhär, herregud, vilken jävla svada. Kan någon bara säga till mig att hålla käften? Men jag har också, jag känner hela tiden en sån enormt ansvar för att det ska vara god stämning. Alltså när jag sitter och pratar med folk också. Att jag nervositet pratar. Jag kan inte hålla tyst.
Nej.
Därför att jag vill inte att det ska vara dålig stämning eller tyst eller tråkigt och sånt där. Och då bara, det bara pågår. Och lite så var det ju. Eftersom jag ju såklart var lite nervös.
Men det var ju något som hände när vi hade precis stängt av kamerorna. Då kom ju han, den här inslagsproducenten, fram till dig. Vad sa han då? Han sa, jag tror vi har sett en tv-stjärna födas.
Fruktansvärt.
Vidrigt. Nej, det måste varit en superkomplimang. Jag var jättestolt när jag såg det där. Liksom, hur du kunde, som en amatör, som du är. Liksom.
Ja,
för du har ju ingen tv-erfarenhet.
Absolut inte.
Jag var ju en katastrof när jag började i tv. Alltså, jag gjorde så många jävla fadeser så att det var pinsamt åt det. Så jag förstår inte liksom hur det går till, hur det kan vara så kolugn.
Nej, men jag tror att det har mycket att göra att jag ju... Det här är ju mitt yrke att presentera. Det är liksom det enda jag gör dagarna ut, höll på att säga. Och därför så har jag ju med mig den tryggheten i att berätta historier.
Att du vet att det funkar, ja.
Men jag vet hur jag ska föra mig... För att folk ska förstå eller alltså det är liksom det som folk jag bär lön för att göra den grejen. Och därför så är hoppet kanske inte lika stort att göra samma sak i en tv-soffa, även om det såklart är en kamera där. Det är ju obehaget, men annars alltså, så
det är ju det när kameran tänds liksom, då blir man ju
Men jag tyckte inte jag kände av dem.
Ja, det gjorde ju för sig inte jag heller, men däremot så Jag tyckte också att jag var jävligt fan vad mycket. Jag är ju bra på one-liners, bara klämma till liksom. Men så såg jag ju det där programmet dagen efter, eller när det sändes. Jag såg det på fredagskvällen, ja. Och jag tyckte, då hade man ju druckit några Negroni hade jag tyckt, ja, och vin och sådär. Så jag var inte helt spik. Men jag fick någon vision där som inte liksom landade förrän på natten. När jag vaknade klockan 4 på natten och bara kallsvettades. Och fy fan, jag är helt jävla fel ute i programmet. Det var sån här nattångest som jag fick. Bara kände så här, jag satt där som en jävla tönt och slängde one-liners och var liksom lite så här översittare, satt jag på soffan och var jag tyckte att jag var kung. Det var den visionen jag fick av mig själv när jag såg programmet. Och det var sån sjuk ångest. Jag tänkte bara, folk kommer fucking hata mig. Jag kommer inte kunna åka på, du vet, man bygger upp på natten. Jag kommer aldrig kunna åka på turné mer.
Det är så sjukt att man har såna där konstiga jävla tankar när man sover eller liksom när man...
Det är helt otroligt, men då vet vad jag hade för replik i huvudet.
Nej.
Det var den där amerikanska gud, alltså han som pratade om pengar.
Mm-hmm.
Han, du vet den där den där galningen, jag sa Trump.
Ja.
Det var hans, för det första han sa när han presenterade sin verksamhet, så sa han, någon har sagt att det tar 10 år att bygga upp ett förtroende för publiken och det tar 3 minuter att rasera
Och
det hade jag i huvudet.
Jag har tagit 3 minuter nu.
Nu är det kört. Jag har liksom bara helt, hela skiten har gått åt helvete nu liksom.
Men gud vad sjukt.
Det var sån ångest.
Ja, och det är så konstigt också hur såna saker sätter sig. Bara att man är så extremt självkritisk på det där. För att inte för en sekund tyckte jag att du på något sätt var en översittare eller dålig.
Jag vet inte fan.
Nej, så jävla weird. Men det måste ju lagt sig sen när du vaknade, antar jag.
Det känns ju alltid bättre liksom.
Men det var i alla fall det där. Och så liksom myggades vi av och roddade lite där, tackade för oss och så där. Vi var väl ute därifrån efter 20 minuter eller någonting. Och kommer ut då utanför SVT. Och där står det några människor som har väntat på att folk ska komma ut.
Ja, det gör det alltid.
Ja, jag vet ju inte. Alltså, jag vet ju att det gör det efter dina konserter och sånt där. Men jag har ju aldrig varit med i såna här saker. Så att jag har ju ingen aning om vad ska stå
människor
där. Alltså,
jag har varit med ofta när jag är med i så här, när man är med i sånt här nyhetsmorgon eller sånt där.
Mm.
Då, när man kommer dit klockan 7 på morgonen eller 8 på morgonen, då kan det stå liksom en 4-5 autografjägare utanför med skivor och allting. Då har de liksom planning, då kollar de för vem är ni nyhetsmorgon den här dagen? Ja, okej, Uggla är med. Ja, plocka. Då tar han fram sin liksom skivsamling och sen älgar han ner till TV4 och ställer sig där och plockar autografer och bilder och skit som man får skriva på liksom.
Ja. Men och jag var ju inte alls beredd på det där. Och det första som sägs då när vi kommer ut är... då är det en man som skriker... Agnes, får jag ta en bild? Och...
Det var en sån här pressfotograf.
Nej, det var en vanlig snubbe liksom. Okay. Och det var så konstigt att det första namnet som ropades var mitt. Därför att jag har ju alltid bara hört ditt namn. Och jag blir så ställd av hela den här grejen. Så att jag bara...
I'm a big star now.
Nej, utan när han bara, kan jag få ta en bild med dig? Och jag bara, helst inte. Därför att jag bara, jag är så obekväm. Jag är obekväm med hela grejen att någon vill ta en bild med mig. Varför vill du ta en bild med mig? Jag är en tönt. Så att jag bara, helst inte. Och han bara, okej. Magnus, får jag ta en bild med dig då? Och att du då var liksom så här...
Jag ställer upp
för, du var liksom andrahandsvalet då. Det var så sjukt jävla märkligt. Och det som hände då var att mamma som var med, hon bara... Jo, Agnes, nu går du och tar en bild med mannen.
Nej, sa hon det?
Jo, så att jag lommades tillbaka och tog en bild med då.
Är det sant?
Ja, alltså hon är en sån stage mom.
Nej, verkligen.
Ja, när jag har sagt bara så här...
Det var sista gången hon fick följa med på en sån där.
Jag blev så förvånad att hon var så här... Agnes, nu får du faktiskt ta en selfie med honom. Och jag bara... Jaha, okej.
Vad jobbigt.
Ja, alltså då liksom...
Hon kommer inte få följa med honom fler gånger, det hör jag det.
Ja, men då tog jag i alla fall en bild.
Ja, okej. Det var ju bra.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
En annan grej då, som har hänt, det är att, för att efter det här så har jag ju i ångest då googlat mig själv.
Okej.
Okay. Mm. Därför att jag minns, efter att vi var med Bianca så tog det ju typ 45 minuter så kom det massa artiklar. Mm. Här är allt du behöver veta om Agnes Uggla och sådär. Och jag får sån ångest av det där. Jag vill inte att folk ska veta allt. Nej men, och det var inte så mycket sånt. Eller så här, det var liknande såna.
Det var en besvikelse.
Nej, verkligen
inte.
Du hade
hoppats på mer.
Nej, jag tyckte att det var toppen. Att det var samma grejer som liksom så här,
okay.
Bla bla bla. Men det jag märkte, det var att jag har fått en egen Wikipedia-sida.
Är det sant?
Ja.
Du skämtar.
Va? Alltså,
vad bra, då kan ju du visa den också i fortsättningen.
Exakt. Va? Det är ju... Är inte det ett sign of success? Ja. Att man har fått sin egen Wikipedia-sida.
Det är otroligt bra.
Vill du veta vad som står då?
Ja, eller vill jag det?
Det står extremt lite. Ja, eftersom okay. Det finns inte så himla mycket att säga om mig.
Agnes Uggla och sen är det slut.
Nej, men typ. Agnes Magnusdotter Uggla, född 2 oktober 1990, är en svensk copywriter, podcastare och programledare. Hon är dotter till artisten Magnus Uggla. Det är det som står högst upp. Och sen så står det en biografi då om att jag är bosatt i Stockholm. Det är också knäppt att det står så här: Uggla, bosatt i Stockholm. Man bara såhär, det är inte jag som är Uggla, det är du som är Uggla.
Nej, det är Uggla, Uggla.
Jag vet, men det är så konstigt att, ja, det bara känns weird. För när jag läser Uggla så tänker jag på dig.
Ja.
Ja, och sen att jag har medverkat i flera pratshower. Och är programledare i SVT-produktionen, jag och min far, etc.
Ja, just det, du är programledare. Ja, jag såg inte dig som programledare.
Det var min biografi.
Ja.
Sen så finns det då medverkande i tv-produktioner. Och då är det Bianca. Det är Karin Bergfeldt. Och det är jag och min far. Och sen finns det en sista flik då. Utmärkelser.
Nej, okej.
Vet du vad som står?
Ingenting.
Nej, det finns en utmärkelse. Jag har fått en utmärkelse.
Ja, vänta, jag vet. Årets, inte babe, men vad var det för någonting?
Veckans kex,
ja.
Det är min utmärkelse. Det är den som står.
Det är så bra. Veckans kex.
Utmärkelser, Aftonbladet Nöje, Veckans kex.
Det kommer att hänga med dig resten av livet.
Ja, men det är så att jag nästan inte vill ha några fler utmärkelser. För att det här är så stort att det här är min enda utmärkelse, Veckans kex.
Ja, det är otroligt. Jag såg att du hade fått mer än 10 000 followers också på din Instagram.
Det rasslar in.
Ja.
Det var ju också så himla sjukt tycker jag. För att vi har ju fått, det har kommit så himla mycket praise och sådär. Och sen så kom det en ytterpytte negativ.
Ja.
Och det var ju en person som då skrev i mitt kommentarsfält att jag ska nog liksom satsa på, jag ska nog hitta en egen karriär och inte glida så mycket på min pappa, för att jag tillförde min sanning ingenting.
Okay.
Men legenden, han var ju toppen liksom. Och dels var det ju, det rörde mig faktiskt. Jag brukar ju vara en person som bara klamrar mig fast vid den enda negativa kommentaren.
Det är det man gör.
Ja, men det här var så himla off, för att jag har levt hela mitt liv och inte haft någonting med dig att göra, utan jobbat på en egen karriär sedan 10 år tillbaka.
Mm.
Som jag känner mig jättetrygg med och sånt där. Och så kom det
en möjlighet. Som du bär lön för, som du betalar din hyra med och allting. Ja.
Jag behöver inte dig.
Nej.
Men,
ja, det är ju för sig tråkigt att höra att du säger på det viset.
Nej, men behöver dig på andra sätt såklart, men inte för min karriär skull.
Nej. Och, tvärtom, du har ju liksom varit motsträvig till att...
Absolut.
Att medverka.
Ja, men så dök det nu upp ett tillfälle att göra någonting tillsammans på det här viset. Och jag kände, man kan inte leva sitt liv som en fegis. Och så gjorde vi det.
Mm.
Och därför så tyckte jag inte att det var så himla himla jobbigt med den där kommentaren. Men det som också var så fint var ju också hur hela mitt hela min following då backade mig i kommentarsfältet och gav svar på tal till den här personen. Så att det skrev så mycket kommentarer till henne. Nej. Att vad tillför du själv då, din jävel liksom.
Okay.
Och Agnes har minsann en egen karriär. Och det var så sjukt skönt att inte behöva gå i svarmål eller försvara sig själv. För man hade en liten armé av folk som gjorde det åt en, som ville en väl. Och jag, sånt där har man ju sett jättemycket på andras sociala medier och sånt där, när sånt där händer. Men det var så knäppt att se det hända för min skull. Och jag blev också helt plötsligt tvungen att moderera mitt kommentarsfält. För det kom lite kommentarer som var som tangerade på hatkommentarer.
Aha, vad menar du med moderera?
Att jag var tvungen att ta bort dem.
Okej.
Okay. Därför att...
Alltså det kom flera haters?
Nej, men mot henne.
Aha.
Ja. Folk som hade min rygg så pass mycket att de blev aggressiva mot henne.
Okej.
Okay. Och även om jag ju tycker att det var världens tråkigaste kommentar för när hon skriver att jag är tråkig och inte tillför någonting och sånt där. Så, och, så vi ska inte ha, liksom, vi ska inte ha någon tråkig ton i, på mitt konto. Det ska Nej. Bara vara positiv, det ska bara vara glädje. Men jag svarade i alla fall henne och sa att jag hade minsann aldrig sagt till någon att den var tråkig och inte tillförde någonting. Men man är olika. Om jag kunde glädja någon så är jag glad för det. Ha en jättefin dag nu.
Okej. Det är så man ska ta dem egentligen.
Ja, nej, men jag känner också att så här, och hon började också giddra om att jag har ett offentligt konto. Och
det har du ju inte.
Nej,
det var just det. Offentligt.
Nej, för hon bara, har man ett offentligt konto så får man ta det här, bla bla. Men mitt konto är privat. Och då kände jag, ja, mitt konto är privat. Jag kan bestämma över det kontot. Så att jag tog bort henne.
Ja.
Nu är hon ute i kylan.
Ja.
Jag vill bara ha ja-sägare på mitt konto.
Det är intressant att ha 10 000 followers och godkänna 10 000 followers.
Mm.
Det måste ju vara en sysselsättning bara det.
Ja.
Någonstans måste du ge upp den tanken och offentliggöra det istället.
Nej, jag vill inte det.
Ah, okay.
För jag vill att de som är på min Instagram, vi är en liten klubb av människor som är glada och kan snacka om saker och sånt där.
Jag hade ju en idé om att jag skulle stänga av min Instagram när det var så här 40 000.
Mm.
Tänker, det här är en klubb. Vi stänger av. Nu kommer inga mer in.
Mm.
De enda som kommer släppas in, det är om några hoppar av. Mm. Så kommer då har man liksom en hemlig klubb. Det är vi som har det här tillsammans.
Ja, precis.
Och så presenterade jag det för en tjej som jag jobbar med.
Mm.
Hon bara, fan vilken dålig idé. Hon tyckte det var så jävla dålig idé.
Ja, nej, men för det som är grejen med ditt konto är ju att du ändå bidrog med saker.
Ja.
Alltså du hade fredagsdrink och sånt
ja,
där.
Ja, men det här var ju när jag var 40 000 liksom.
Ja, men jag menar, du hade ändå content. Jag har ju ganska minimalt med content på mitt konto, men har ändå någon slags dialog med dem som följer mig.
Tyvärr har jag inte så mycket content längre.
Nej. Men
jag lägger ut lite granna liksom.
Men jag menar, då det begav sig när du kanske hade den här idén.
Fredagsdrinken, ja.
Då fanns det kanske en poäng i att hålla det exklusivt. Jag vill egentligen bara liksom så här. Nej, men jag vill inte att det ska vara offentligt. Jag vill att man ska be och få vara med. Och dessutom så blir jag av med bottar. Jag har inte enda bott för att de accepterar det inte. Så att det är helt bottfritt på mitt konto. Ja, för Instagram säger till. Är du säker på att den här personen får följa dig? Det känns som att det är ett fejkkonto.
Nej.
Jo, varnar.
Jaha, det är ju smart.
Mm, och det har hänt massa.
Då slipper man alla de där jobbiga fejkkontorna som jag har.
Ja, som bara såhär, I feel dirty today och sånt där.
Ja.
Nej, jag vet inte sånt.
Det kan jag för sig stå ut med. Min vecka, den har ju börjat nu.
Ja.
För nu håller jag ju på med det här Bärvalhallen, Arméns musikkår.
Mm.
Det var ju en klockren idé när jag kom på den för ett år sedan. Jag tyckte bara, för fan vilken bra idé. Och jag har kämpat för att genomföra den. För det är ingen vad jag vet som har gjort en konsert med blåsorkester.
Mm.
Alla kör ju symfoniorkestrar.
Ja, just det.
Den låter ju som en klock. Det är som en, vad bra. Det är, min musik är perfekt.
Mm, just det, så här marschmusik.
Ja, precis. Ja. Slash till att jag nu har börjat repa. Mitt första rep idag.
Mm.
Och jag har suttit hemma med demotejper och repat själv, liksom sprungit omkring med en banan som en mikrofon.
Nej.
Jo, det har jag gjort.
Varför då?
Jag har haft liksom AirPods i örat.
Måste man ha liksom en
placebo-mick? Nej, men jag känner att, nej men, ja, för att man använder ju armen.
All right.
Till att göra gester. Och ja, då är det bra att veta att den andra just armen är upptagen.
Den är låst.
Ja,
ja, okej. Okay.
Och så gör det också att man i alla fall till en början anstränger sig lite i köket,
mm,
när man struttar fram och tillbaka.
Känns det inte fånigt att stå med en banan i handen?
Nej, inte när man är ensam.
Nej, okej, okay. Men om någon skulle komma hem,
ja,
skulle
då
du...
skulle jag tycka det var jättefånigt. Och det var en kompis som sa, du måste filma dig när du gör det, för det, ser så, det måste ju vara en skit, ser skitkul ut. Så jag bad Ruben filma mig när jag stod med bananen. Och jag bara, åh fy fan, alltså, det såg så töntigt ut. Så jag bara, nej, den där kommer jag aldrig offentliggöra, den
nej,
filmen.
Nej.
Så det blev ju ingenting.
Nej.
Men idag skulle jag alltså ha min första. Vi kör ju i helgen nu. Vi kör ju lördag, söndag. Det är tre föreställningar.
Ja, och det, som jag har förstått det, så har ni väldigt få rep.
Ja, vi har inga rep alls.
Nej.
Alltså vi har en dags rep med orkestern,
mm,
där jag egentligen inte är med.
Du har tvingat dig in.
Nu tvingade jag in mig där.
Ja.
Och sen är det en dag där jag repar med orkestern.
Mm.
Och sen är det en dag med genrep.
Ja.
Och då har vi inte kommit till Bärvalhallen än.
Nähä, okay.
Sen är vi på Bärvalhallen och där har vi typ en timmes genomgång innan det är dags för publiken.
Ja, det är samma dag också.
Det är på lördag. Alltså genrepet är ju på fredag.
Ja, okej. Okay.
Men sen är det på lördag när vi kommer till Bärvalhallen. Då är det liksom jävligt korta puckar.
Ja.
Och då ska vi köra igenom. Det är typ 19 låtar, 20 låtar. Som vi liksom har repat. Kanske... Så vi har repat totalt sett när vi står på scenen 30 minuter per låt.
Ah, shit.
Och det är sjukt lite.
Hur mycket brukar man repa?
Alltså, och jag på en turné, då repar vi fyra veckor.
Ja.
3-4 veckor. Vi repar 4 veckor skulle jag säga.
Ja.
Och
då är det en lite mindre ensemble.
Och det är en sättning på 5 personer.
Exakt.
Och det här är 50 man,
ja,
som ska köra ihop. Nu kan ju de här läsa noter. Alltså mina musiker, de spelar ju, de kan ju läsa noter, men det är ju ett krav när jag uppträder normalt sett,
ja,
att de ska kunna grejerna utan till.
Just det.
Det funkar ju inte i det här sammanhanget.
Nej, såklart.
Men det är ändå wobbligt. Och nummer 2 är wobbligt för att jag är van att ha en taktfast rytm hela tiden utav bas och trummor.
Det känns som att man ska ha den trumman i en marsch.
Ja, men det är ju inte bara marscher. Det är ju lite ballader och det är lite allt möjligt. Det är lite allt möjligt.
Ja.
För hur mycket jag än hade velat att det skulle bara vara marscher, så gick det inte att liksom...
Nej,
det går inte att göra marsch av allting. Men det är ju blås och det är ju slagverk. Men slagverk är ju någonting annat.
Mm.
För varje slagverkare, han kanske sköter... 2 cymbaler som han slår ihop. Eller en triangel. Eller något sånt där. Och det är stor skillnad. Det är en helt annan form av rytmsektion som jag är van vid.
Mm, just det.
Och det gör ju att det är extra. Det enda jag kan liksom ty mig till, det är till mitt eget öra och till
dirigenten.
Att han ska se till att jag... Mm. Kommer på plats.
Mm.
Det är nästan det värsta momentet i varje låt.
Mm-hmm.
Är att jag ska komma in på rätt ställe.
All right.
Det är en sån ångest. Och idag har jag då gått igenom hela låtarna liksom.
Mm.
Och det är ju, fallerar ju 20-50% av allting som jag ska göra. Är det brister på liksom.
Ja.
Och igår när jag pratade med Ulrik, som är min bassist, som har varit med mig, som har varit med och hållit i det här lite grann.
Mm.
För han spelar kontrabas med Arméns musikkår.
Mm-hmm.
Så började vi prata om en låt. Då var det så här, vad var det nu? 7/8 takt eller vad han sa. Och jag och började berätta, första låten eller andra låten, den börjar med 7/8 takt. Och det är, ja, alltså, och han började, och sen ska jag gå in efter det att det har varit 16 takter, 7/8 takt.
Mm. Och då ska du inte vara i 7/8 takt.
Nej, då ska jag in i 4/4 liksom. Jaha. Eller shuffle takt. Och jag bara, i natt då vaknade jag upp bara. Jag tänkte inte så mycket när han sa det igår, men i natt så vaknade jag upp bara, den där hur fan ska jag, det kommer aldrig att funka. Alltså det är så läskigt.
Fy fan, alltså jag lider så mycket med dig, för jag vet ångesten du går igenom just
ja,
nu.
Ja, det är så läskigt.
Ja.
Och när det är ballader, då åker man fram och tillbaka. Jag är ju van att liksom kunna glida just och det. Köra lite som jag vill liksom. Ja. Men här ska jag då ha dem som stöd och regissören som, eller dirigenten som stöd. Så det är, fy fan.
Men borde inte en bra orkester kunna rätta sig efter dig? Är inte det hela poängen?
Han ska rätta sig efter mig.
Dirigenten.
Och de ska rätta sig efter dirigenten.
Ja.
Det är så det är.
Men det är ju, det, så ska det ju funka.
Ja.
Så att egentligen så skulle ju du kunna bara så här glida på hur du vill. Komma in på fel takt eller whatever. Och de ska kunna fixa till det där. Jag tänker det.
Ja, det vi får se imorgon.
Ja, för att orkestern är ju bakgrunden.
Ja, absolut.
Och du är leadsinger.
Ja, just det. Vi ska hoppas att det blir på det viset.
Ja.
Men jag måste bara backa bandet, för att du vet hur det är för mig. Det går ju alltid. Det är Murphys låd, det går ju alltid åt helvete. Va?
Ja.
Ja, det går ju alltid åt helvete. Idag skulle jag ju åka dit, och det ligger ju Sollentuna.
Jaha.
Där de repar.
Okej. Okay.
Och jag har ju ingen aning om vad det var. Så
du
jag
cyklade
satt,
väl inte dit?
Nej, jag cyklade. Jag tog bilen.
Ja.
Jag kör ju ogärna i stan, men det här är ju Sollentuna. Mm. Hur ska jag komma dit? Liksom,
nej.
Taxi vägrar åka.
Ja.
Och så sätter jag mig bilen. Det är snöar och så fruktansvärt.
Ja, herregud vad
det
snöade.
Alltså det är sån snökaos. Så det är inte klokt åt det.
Mm.
Och så jag får ju ligga och krypa. Jag åker ju som en kärring. Jag är ju rädd när det är snöigt ute.
Mm.
Trots att bilen är fyrhjulsdriven. Ja. Så jag är ändå rädd. Så jag åker ju på 70-väg, så kör jag ju 50.
Ja.
Det är ju inte populärt.
Men hellre det.
Ja. Jag tänker också att jag skiter i om de är irriterade
bakom. Ja, jag
vill
överleva.
Jag åker ändå liksom i min takt. Jag orkar inte slida av. Jag gjorde ju det en gång.
Mm.
När jag skulle skjutsa en kompis ut till Arlanda.
Mm.
Och det var snöigt. Då hade jag en BMW.
Mm.
Och den hade väl inga vinterdäck överhuvudtaget.
Nej,
och så skulle jag åka tillbaks ifrån. Jag hade satt av min kompis på Arlanda. Skulle jag åka tillbaks in till stan.
Mm.
Och typ 5 kilometer från Arlanda. Så får jag sladd på bilen och den glider liksom. Jag kör ju långsamt. Den glider långsamt ner i diket.
Oh,
ja, det var sån ångest.
Mm.
Ja, där var jag. Men jag körde ändå ut nu till det här stället.
Mm.
Och trots att GPS:arna, jag hade 2 GPS:er på.
Mm.
Den Google Maps funkade inte.
Mm.
Jag fick ingen röst ifrån den. Den visade var jag skulle åka.
Ja.
Men det är på mobilen.
Mm.
Och min jävla bil-GPS.
Mm.
Den vägrade att ta upp den här adressen överhuvudtaget.
Mm.
Så jag fick liksom åka lite på känn. Ulrik hade förklarat vägen. Så jag hade någon slags koll på vad det var. Men jag startar i god tid. För jag känner att jag vill vara där klockan 10 och inte komma senare.
Missa
så jag startade ju redan klockan 9 trots att det tar bara. Normalt sett tar det väl kanske 20-25 minuter att åka dit.
Mm.
Ja, så kommer jag ju dit då. Klockan är väl kanske 9:55.
Mm.
Och så är det liksom ett stort hus. Och så är det en uppfart där det står några igensnöade bilar på parkeringsplatser. Mm. Och sen är det liksom, ja, och sen är det någon slags nerfart på andra sidan.
Mm.
Och så åker jag upp på den här uppfarten och tittar. Nej, det finns inga parkeringsplatser överhuvudtaget.
Mm.
Så jag åker ner på avfarten. Det var bara att jag valde. Det var så snöigt så det gick inte att se vad som var avfarten.
Mm-hmm.
Så istället så åkte jag upp på en trottoarkant med bilen.
Mm.
Och den börjar liksom. Jag hör ett däck spinner liksom. Jag kommer inte loss. Den sitter fast, bilen.
Mm.
Och den, jag försöker framåt, jag försöker tillbaka. Den rör sig inte. Den är fyrhjulsdriven. Den rör sig inte ur fläcken.
Mm.
Och efter ett tag så börjar det lukta bränt.
Ja,
men det är inte klokt alltså. Och då börjar jag se hur liksom, går jag ut och tittar på vad det som har hänt. Och då börjar de här blåsmänniskorna komma, anlända. Och alla bara tittar på mig. Där står jag med min bil liksom. Som är fastkörd. Och jag försöker igen. Till slut kommer Ulrik liksom. Han säger bara, vi får lösa det där sen.
Mm. Du får lämna den där.
Jag får lämna den där på den där trottoarkanten eller vad det är. Det är snö, det är gräs tror jag.
Okej.
Det är en kant med gräs som jag åkte upp på.
Ja.
Det går inte att röra biljäveln.
Nej.
Och då börjar det snöa rejält. Ja. För det var ju någon som sa så här, det kommer att töa idag. Så att det där kommer att töa bort tills vi är klara.
Okay.
För det skulle inte bli någon snö. Men istället så kommer det ju liksom finska vinterkriget.
Ja, exakt.
Det är ju inte klokt vad det snöar.
Ja. Så att, blåser som fan.
Ja, det är ju fruktansvärt. Så jag tar mig igenom hela blåsorkesterdagen.
Mm, men hur gick det då?
Ja, gick vissa låtar gick ju skitbra. Andra låtar gick mindre bra.
Okay.
Det är ingen, jag skulle inte säga att någon gick katastrof.
Nej.
Men jag väntar med att komma med ett uttalande till imorgon.
Men det kanske var skönt att prova i alla fall.
Ja, nu, idag hade jag ingen mick va? Så att jag
hade du banan?
Nej, jag hade ingen banan. Det skulle jag ju haft.
Ja, dumt.
Ja. Jag skulle ha banan. Fan också, det var det failade på. Men jag tänkte, vet du vad jag slog mig också? Att när jag satt fast med den där bilen på det där viset. Det som slog mig. Mm. Den där vita t-shirten som jag hade på nyårsdagen. Den kanske inte funkade.
Nej, exakt.
Den var inte bra.
Det måste det varit.
Det måste ha varit att den
så
inte,
fort.
Den var inte bra.
Nej, jag skulle var för gammal.
Jag skulle ha köpt en ny t-shirt. Ja, eller tagit de där äckliga strumporna.
Jag visste det.
Ja, det var typiskt.
Ja.
Ja, jag körde i alla fall genom hela dagen. Och vi körde igenom 10 minuter på varje låt. Det var vad man fick.
Okay.
Och man måste ändå beundra såna här musiker som tittar på ett papper med lite svarta prickar på och
gör musik av det.
Har inte kollat på dem innan, utan det bara
okej, jag trodde de hade fått dem hem typ eller någonting.
Ja, det kanske de har. Det har jag ingen aning om, men då kan jag också tänka mig, för jag vet ju det är när man är garvad i ett game.
Ja, alltså, man behöver ju inte det där.
Nej, det där.
Man läser ju bara, det är som att läsa en bok. Man behöver ju inte läsa den innan man läser den.
Exakt, det är precis så enkelt. Så bra är de.
Ja.
Och det är gräddan utav blåsmusikanter.
Ja.
Så att de kör ju det där. Alltså det är, man häpnar hur bra, hur skickligt de läser.
Ja,
dagen tog slut 3:00.
Mm.
Då skulle vi få bort bilen.
Just det.
Alltså det hade snöat så mycket. Det hade smögts ner säkert 2 decimeter snö. Ja. Det var inte klokt. Den var övertäckt bilen med snö.
Ja.
Och jag, de stod där utanför och skulle hjälpa mig att puffa. Och jag tryckte på gasen. Det gick inte. Det där hjulet som hängde i luften.
Du hade säkert gjort också så att det blev lite nästan polerat under. Genom att du hade gasat på så mycket. Så det blev liksom så här, nästan som is där. Det blev
fast varmt. Vi hade ju fixat sand. Fixat sand. Vi hade ju provat, men vi la ju på sand. Men det var ju det där fjärde hjulet som hängde i luften. Som satte käppar i hjulet.
Ja, just det.
För att hela fyrhjulsdrivningen, hela drivgrejen gick omkull. När inte ett hjul drev.
Funkade,
så att det gick inte. Då var det någon som kom på och sa, vi hämtar en planka och sätter under däcket så att den får fäste där. Det gick inte heller.
Nej.
Då kom Ulrik, hade hämtat ett halvt träd, höll jag på att säga. Men grenar, tjocka grenar som han stövlade in, petade in under hjulet för att det skulle funka. Då hade vi ändå skottat rent runt liksom. Det gick inte heller. Jag bara, fan, jag måste ringa en bärgare.
Mm.
För att, och det vet man ju att skulle jag ringa en bärgare och en bärgare skulle komma.
Mm.
Då visste jag att okej, då kommer jag bli sittande här i 5 timmar. För det inte jag är inte den enda bilen i den här stan som har kört fast nu. Det är hundratals.
Som hade en del att göra den dagen.
Alltså de tjänar så mycket stålar såna här dagar så det är inte klokt åt det.
Mm.
Och så jag bara, jag måste ringa en bärgare. Jag kan inte göra någonting annat liksom. Jag får sitta här och vänta. Och då så säger Ulrik, men du, vi har inte provat att puffa bilen framåt. Vi har bara provat att puffa den bakåt. Ska vi inte prova att puffa den framåt istället? Så åker du framåt 3 meter och sen backar du liksom. Okej, då, vi prövar. Och så puffar vi den framåt och då bara åker den iväg och sen backar jag tillbaka och sen har jag bilen.
Gud vad skönt.
Är inte det helt sjukt?
Jo, verkligen. Vilken tur.
Ja, vilken jävla tur i oturen.
Ja, verkligen.
Ja, det hade suttit där fortfarande om inte han hade kommit på den briljanta idén.
Att prova åt andra hållet.
Ja. Ja, det var ju bara för att jag skulle backa bort ifrån det där stället. Det var ingen som tänkte på att köra framåt överhuvudtaget. Alltså, jävla idiotiskt.
Geni.
Helt sjukt. Ja, men vi får se hur det går. Bärvalhallen i alla fall på lördag och det kommer bli spännande.
Ja, jag ska gå.
Ja, det blir ju kul. Du får ju vara med om något obehagligt.
Men jag ska i alla fall vara med på andra på kvällssittningen.
Ja, du menar att det är lite mindre obehagligt då?
Jag tänker att då kan man se ditt första som ett genrep.
Ja, okej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Visst ska vi önska dem en trevlig helg. Jag kommer inte ha en trevlig helg. För jag kommer inte få dricka en droppe på hela helgen.
Jo, på söndag.
Ja, på söndag. Och det var ju det första han sa, dirigenten till mig. Var ska vi ta ölen någonstans?
Mm-hmm.
Ölen på söndag när vi har klarat av 3 föreställningar.
Ja, då ska du ta öl innan.
Nej.
Vi kommer ha söndagsmiddag.
Det är inte säkert att vi kommer fira söndagsmiddag ihop.
Okej.
Ja, vi får se hur det blir med det. Nu skiter vi i det. Den diskussionen tar vi en annan gång. Ja, nu önskar vi alla en trevlig helg.
Ja, trevlig helg på er.
Och inte för mycket analmassage.
Nej.
Okej. Okay. Hej då!
Hej.